Du lyssnar på OBS i P1.
Under kalla kriget byggdes det i Västeuropa upp hemliga beredskaps- och motståndsgrupper i händelse av en sovjetisk invasion. Stay Behind brukar nätverket kallas. Personer kopplade till den svenska versionen av denna rörelse har länge förekommit i spekulationerna kring mordet på Olof Palme. Men saken har varit svår att utreda. Dan Jönsson funderar på vad en sån grupp egentligen ska syssla med när ryssen aldrig kommer.
Lite utanför Hörby i Skåne bodde i mitten på 1900-talet lantbrukaren Karl-Göran Persson. Som alla svenska undersåtar hade han fått beredskapsbroschyren Om kriget kommer i brevlådan och dragit sina slutsatser. Och under ett par decennier byggde han med tonvis av cement och improviserade armeringar om sitt hus till ett bepansrat fort. Där skulle han hysa kungen och regeringen när kriget kom. Det märkliga byggnadsverket, i folkmun kallat Södertå fästning, står kvar än idag som en ruin i Leråkern. Orubblig och gåtfull. Och något i historien om denna udda prepper gör att den dyker upp i tankarna när jag läser om den hemliga svenska motståndsrörelse som skapades under kalla kriget för att operera bakom fiendens linjer efter en invasion. Stay Behind, som den har kallats, verkar ha bestått av en lätt kufisk samling original- och hedersknyfflar som av patriotism och pliktkänsla gått in i en organisation med synnerligen oklara syften och befogenheter och en struktur och en verksamhet som ter sig ytterst svår att få grepp om. Utom att ett flygplan alltid skulle stå redo att föra kungafamiljen till England vid ett nödläge. Och att medlemmarna ägnade sig åt att åka på mystiska söndagsutflykter, kalla varann för lustiga kodnamn och öva på att gömma papperslappar i hemliga brevlådor. Nej, så kan det förstås inte ha varit. Men intrycket jag får när jag läser statsvetaren Johan Wenströms Sveriges sak var vår, ett första försök till genomlysning av denna dunkla paramilitära organisation, är just det. Av någon sorts oförarglig men ändå käckt hjältemodig Ture Sventon-klubb. Ett demokratiskt hemvärn som i bästa svenska samförståndsanda samlades runt det nationella intresset. Sveriges sak. Wenström fyller många luckor. Rätar ut en hel del principiella frågetecken kring denna organisation som först kom till allmän kännedom i början på 90-talet. Och då under visst ståhej, eftersom det tycktes peka på att det militära undertäcketspelet mellan NATO och det officiellt neutrala Sverige var långt mer både ut- och invecklat än någon dittills hade trott. Wenström tillbakavisar den bilden. Stay Behind, eller Metro som den möjligen hette egentligen, var ett helsvenskt initiativ och fungerade, skriver han med en lite rörande jämförelse, ungefär på samma sätt som Arbetsmarknadsstyrelsen AMS, i samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Att den skulle ha tagit order från NATO och Washington är otroligt, eftersom ledande medlemmar förnekade i sina dagböcker. Och några andra förstahandskällor verkar svåra att uppbringa. Allt var ju superhemligt. Sånt är förstås ett problem när man skriver historia. Men det som gör just Wenströms historieskrivning lite extra svår att svälja är nog ändå den där idén om att det skulle finnas något sånt som Sveriges sak. Vilket Sverige, frågar jag mig. Det civila eller det militära? Det offentliga eller det hemliga? Det neutrala folkhems-Sverige eller det undertäcket spelande NATO-landet Sverige? Arbetarrörelsens eller storföretagens? Det finns något blåökt och enfaldigt i själva premissen. Och kanske kan det också förklara det fantastiska faktum att Wenström och hans förlag landets största, lyckas med konststycket att till omslaget välja just den bild ur Andrei Tarkovskis Offret, där de berömda trapporna vid Tunnelgatan i Stockholm förvandlas till en krigszon. I denna klärvoajanta scen, inspelad 1985, flyter blod på exakt den plats där Olof Palme skulle mördas bara månader senare. Men i boken finns bilden enbart för att illustrera det inbillade hot från öst som motståndsrörelsen skulle bekämpa. Det är oerhört märkligt. Det hör nämligen till saken att Stay Behind-nätverket figurerar i spekulationerna om Palmemordet. Utan att ge sig allt för djupt ner i det här kaninhålet är det ändå rimligt att fråga sig vad en hemlig paramilitär motståndsrörelse egentligen ska hålla på med när kriget som den förberett sig för aldrig kommer. Till vad ska den då använda alla sina resurser, all sin dyra radioutrustning, sina hemliga nätverk och internationella kontakter? Inte nödvändigtvis till att mörda landets statsminister förstås, men som Kari Puttiainen konstaterar i sin bok Den hemliga alliansen inträffade mordet vid en tid när förtroendet mellan landets politiska och militära ledning inte var det bästa, milt uttryckt. Och när Palmes engagemang i framförallt kärnvapenfrågan av Reagan-administrationen sågs som ett allvarligt hot mot USAs och NATOs intressen. Hur allvarligt? Tillräckligt allvarligt? Vi vet inte. Men Puttiainen, som ihop med sin bror Pertti på 90-talet ägnade nästan 900 sidor åt att tålmodigt mala sönder den dåvarande Palmeutredningens alla villospår och underlåtenheter i boken Inuti labyrinten, gör här en lika grundlig, 800 sidor lång, historisk genomgång av hur CIAs och NATOs hemliga påverkansoperationer, infiltrationskampanjer och direkta interventioner under kalla kriget bildar ett mönster. Från 60-talets Indonesien, över 70-talets Chile och Italien till 80-talets Nicaragua. Inga medel var för brutala. Inga underhuggare för smutsiga. Inga allianser för oheliga. Särskilt dröjer Puttiainen vid fallet med den italienske kristdemokratiske politikern Aldo Moro, kidnappad och mördad av statsgerillan Röda brigaderna 1978. Moro ville bjuda in kommunistpartiet till regeringsförhandlingar, en absolut röd linje för USA och NATO. Och mycket i de efterforskningar som sen gjorts tyder på att mordet var en klockren CIA-operation. Att röda brigaderna infiltrerats, troligen med folk från maffian, men också medlemmar av det italienska Stay Behind-nätverket, Gladio. För Puttiainen blir mordet på Olof Palme en uppenbar parallell. En skjutjärnsoperation ägnad att undanröja en besvärlig men unik och därmed på många sätt rätt sårbar politiker som med sina försök att bygga förtroende hos den sovjetiska perestrojkans ledare såg ut att hota NATOs politiska och militära sammanhållning. Vad kunde väl då ligga närmare till hands än att äntligen aktivera detta dolda nätverk av hängivna antikommunister, patrioter och vapenfetischister? Nej, Puttiainen lyckas förstås inte bevisa att det han med ett vidare begrepp beskriver som den NATO-lojala svenska säkerhetsstaten faktiskt låg bakom mordet. Men bara en kik ner i kaninhålet är faktiskt ganska kuslig. Bland det som rör sig i dunklet märks en man i beige som spårlöst avviker från brottsplatsen. En ljusskygg radiogrupp ledd av en viss Barbro som med sina walkie-talkies lär ha varit ute mordkvällen. Och en hemlig säpo-operation med kodnamnet Così fan tutte. Som en insider uttrycker det: det mesta av det svenska motståndet stod på tå den här natten. Känslan av att veta både allt och ingenting är smått förlamande. Arkiven, i den mån de existerar, brukar ju öppnas när imperierna faller. Den som lever då får se.
Det sa författaren och essayisten Dan Jönsson. Producent var jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2026.